Lupi,
Logistikpodden.
Logistikpodden.
Välkommen till Logistikpodden. Det är dags för en avsnitt och idag träffar jag Lars Lindgren som är förbundsordförande i Transportarbetareförbundet och det ska bli väldigt intressant att prata med honom. Som vanligt så vill jag gärna att ni går in och sätter betyg på Logistikpodden på iTunes. Det betyder jättemycket. Då stiger man i listorna och så får man nå ännu fler personer. Nåväl, som sagt, jag sitter i ett regnigt Stockholm på ett kontor här på Norra Bantorget. Och tjena Lasse, vem är du?
Ja, jag är en glad skåning som har kommit upp till Stockholm och är numera förbundsordförande för Svenska Transportarbetareförbundet. Har en bakgrund som lastbilschaufför. Jag började köra lastbil i början på 1980-talet och körde då nästan all möjlig trafik, vilket så småningom sen gick över i ren utlandstrafik. Jag körde internationella transporter i 15 år gott och väl. Ett oerhört spännande jobb som tog mig runt i hela Europa och till och med en liten bit utanför Europa. Och det där var ett jobb som vi naturligtvis insåg redan då när vi som höll på att jobba med att det där skulle kanske inte kunna behållas i den internationella konkurrensen som fanns. Men anledningen till att sluta den det var när man utfann mobiltelefonen. För det där var ju ett av och för en annan som ville vara fri spirit så att säga. Och sen rätt vad det kunde de hitta en överallt var man än befann sig i Europa. Så det där var jättejobbigt för mig med den här övervakningen. Vilket tyvärr jag noterar idag att chaufförer är oerhört övervakade med både telefoner och datorer och annan tekniska hjälpmedel som finns i bilarna. Och det mår människor egentligen inte bra utav det där.
Jag tänkte säga mobiltelefon. Försöker du säga till en förare idag att du får inte ha någon mobiltelefon så blir han ju förbannad.
Ja, det blir de absolut. För de är liksom så invana med det där. På min tid när jag började köra då var man... När man var hemma i Sverige så var man ofta hänvisad till att låna telefoner på olika företag. Och sådär. Mm. När man kom ut i Europa och körde där, då var det mycket telex som man använde och telefax.
När var detta då?
Det var i början på 80-talet.
Ja, just det. Jag var transportledare lite grann i slutet på 80-talet på ett tankbilsåkeri. Mm. Det var också innan det var för dyrt med mobiltelefoner. Det var, vdn hade mobiltelefon ungefär. Det var en sån här väska man bar omkring på. Och... vill man ha tag på en av chaufförerna då, så om inte radion räckte, det gjorde jag ju inte mer än 5 mil, då fick man ringa hans stopp och be honom ringa när han kom förbi. Har han varit hos er? Nej. Ja. Be honom ringa när han kommer då, för han behövde ta något sån här akutlast någonstans.
Ja, det tyckte vi var bra. Det tyckte vi var bra. Då kunde man faktiskt styra lite grann över sin arbetstid. Exempelvis så kunde man ju ta sina raster utan att känna sig pressad och påpassad som det är idag. Mm. Tyvärr så jag ser ju det idag att det där är uppstressat. Så är det.
Var det friheten som fick dig att välja det yrket?
Ja, det kan jag nog säga. Jag är egentligen utbildad möbelsnickare och gick och lärde mig sen jag kom ut i arbetslivet som lärling då 1973 och gick med i Träindustriarbetareförbundet redan då och lärde mig till möbelsnickare och inredningssnickare. Men jag hade svårt att stå stilla. Det var, sen träffade man många chaufförer i det här jobbet och man pratade med dem där och man blev lite sugen på det här fria livet. Va? Och jag tog mitt körkort via gymnasieskolan. 13 veckor tog det på den tiden och sen fick jobb omedelbart, fanns så mycket jobb som helst. Började köra på ett företag i Helsingborg som heter Helsingborgs Fjärrtransport och var de trogna hela vägen innan jag slutade.
Heter de fortfarande Helsingborgs Fjärrtransport då?
Nej, tyvärr, de finns, det var ett gammalt ASG och grejer, de finns tyvärr inte kvar utan de blev först uppköpta av något som heter Transportledet som då också tyvärr gick i konkurs här för ett par år sedan. Så det finns ingenting kvar av det gamla åkeriet.
Det är ju så med många i fjärrtransportbranschen, det är extremt hård konkurrens över hela Europa just nu.
Ja, det är det. Det är en orättvis konkurrens egentligen också om man tittar på vad som har hänt med den här fria rörligheten som nu EU medier. Och när man då kan skicka folk kors och tvärs över Europa och kanske just transportbranschen som är svårkontrollerad. Det ligger i sakens natur Det är transporter som man inte har riktigt koll på exakt var de finns någonstans. Och jag ser ju hur svenska åkerier slås ut på löpande band på grund av att man har lönekostnader, framförallt personalkostnader, som ligger skyhögt över vad de här åkerierna från speciellt Öst- och Centraleuropa erbjuder idag. Så att det är en konkurrens med mördaren, och den är inte bara här i Sverige, precis som du är inne på, utan den är i hela Europa. Och vi har ju uppmärksammat det på olika sätt och försöker sätta in åtgärder mot det.
Mm. Men du sa att du började märka av det här redan när du själv körde lastbil. Att det inte var hållbart.
Ja, alltså det blev på det viset att exempelvis så var det många svenska anrika utlandsåkerier som helt plötsligt började använda sig av tyska förare. Va? Och då satte man ju bilen, lastbilen på färjan då, och sen så åkte den ner där, och sen så kom det en tysk chaufför och tog bilen ner i Travemünde då företrädesvis. Och där kan man säga att det var väl en av mina första fackliga aktioner som man höll på med där, för då gick man och tog bilnycklarna från de bilarna och slängde i sjön, och sen så var det ett stort elände att få av dem där från färjan, så det var mycket väsen om detta. Men vi förstod ju då att den tyska lönenivån låg på en helt annan nivå än vad våra löner på. Och sen i och med EU-inträdet, vilket jag var motståndare till och röstade nej till, så förstod vi också att den här öppna friheten för personer att röra sig fritt skulle få en negativ påverkan på våra jobb.
Här i Sverige då, ja?
Absolut, ja. I Sverige, och även vi som då körde internationell trafik, vi var ju ändå en ganska stort gäng som höll på med detta, kan vi säga. 300-400 chaufförer, som svenska chaufförer, som körde lastbil i Europa. Va? Vi hade ju då som nu en ganska stor export från Sverige till övriga Europa. Och det kommer man också se, kommer man följa konjunkturerna ganska så väl. Jag vet att när vi körde hem stora maskindelar och annat till industrin, så visste vi att nu kommer konjunkturen till att svänga. Så transportbranschen är en utmärkt konjunkturbarometer.
Jag har hört i Göteborgs hamn att de tittar på antalet tomcontainrar.
Ja, det kan jag.
När antalet tomcontainrar går upp, då importerar vi mer än vad vi exporterar.
Ja.
Och när det går ner så exporterar vi mer än vad vi importerar. Och det är en tidig indikator också då.
Absolut, absolut är det.
Det där. Så att, jo, transporter är ju blodomloppet, ja, naturligtvis i samhället.
Ja, det är absolut.
Definitivt. Nu arbetar du ju inte bara med åkeritransport, alltså godstransport, utan ert förbund här har ju även andra typer av transport.
Ja, vi har ju till exempel taxinäringen organiserar vi. Vissa bussförare, de som kör så kallad beställningstrafik. Sen har vi ju då en massa andra yrkesgrupper som bevakningsbranschen. Vi har terminal och lager. Vi har sådana lite udda fåglar som tidningsbud exempelvis, som vi har haft ganska så länge. Stora delar i flyget organiserar vi, till exempel de som lastar och lossar flygplan, men även de som tankar dem, och vi har även tekniker och de som sköter själva underhållet på flygmaskinerna i sig. Så vi har en ganska brett förbund med många olika yrkesdelar i, så att säga.
Men kopplat till transport naturligtvis, som framgår av namnet också.
Ja.
Ja. Men okej, okay, så att du sa du lämnade då, när var detta, 90-talet någon gång?
95.
95.
Ja, ja. Fick jag erbjudande att börja jobba som lokalombudsman i Helsingborg på vår lokalavdelning där. Och det jobbet tog man ju och med glädje och tyckte det där skulle vara spännande och intressant. Och det visade sig att det var det också. Och det var också samtidigt också mycket elände, eftersom vi hade en ganska svår period i landet då. Vi hade haft den här krisen som kom 91, bostadskrisen där, och sen hade vi då avtrappningen, och det var mycket som stagnerade, och jag sysslade ganska mycket med uppsägningsförhandlingar de första året där som lokalombudsman. Och då fick man också se hur människor blir drabbade, blir paralyserade, har jättesvårt för att acceptera att det blir strukturomvandlingar i samhället. Men vi hade ju ändå en ganska så hyfsad verksamhet i Sverige på det sättet att vi hade arbetsmarknadsnämnderna som fanns på den tiden. Så fort man skulle säga upp någon med mer än 5 anställda så var man tvungen att anmäla det till arbetsmarknadsnämnden. Och då så planerades det till exempel för vidareutbildning i AMS regi. Och vissa ville gå och lära sig på komvux och läsa in gymnasiebetyg. Och det var ju många som passade på att göra det då. Så att det fanns ändå en, vad ska man säga, en livlina som samhället stod för. Mm. Jag brukar säga att det är en av de här svenska modellerna så att säga, som har gjort att vi har varit ganska snabbt på att kunna ställa om vår produktion.
Ja, nu är det, har det gått 20 år. Fungerar det?
Det fungerar inte. Idag finns det inte kvar längre.
Nej, men nej, det ni gjorde då? Det som samhället ställde upp med 95 då, 20
absolut,
år sedan?
Absolut, ja. Gjorde det. Jag har många, många bekanta som passar på att läsa upp sina gymnasiebetyg och kunde inleda en ny karriär. Till exempel man kom inom sjukvården och man kunde lära sig kanske inom industrin och det var lasersvetsningar och det var en massa sådana saker. Så den modellen fungerade alldeles utmärkt. Det var mycket, mycket bra. Svetsare till exempel, vet man utbildar jättemycket svetsare på de här AMU-centrarna.
Det är väl fortfarande brist på, tror jag.
Ja, absolut. Det är det. Och sen är det ju så också att många lämnar Sverige och går och jobbar i Norge och Danmark istället. Va? Så att vi har ju en lite konstig inställning till arbetsmarknaden i det här landet, tycker jag. Va? Men icke desto mindre så kan man konstatera att möjligheten för människor att i förändring få sina behov tillgodosedda är helt avgörande för om du ska få den förändringen till stånd som krävs i en snabbt växande ekonomi.
Mm. Ja, förändring är ju grundtillståndet lite grann. Och, alltså, speciellt absolut. Nu, alltså förändringstakten ökar ju i många områden.
Och är det så att man människor känner att man är med i den förändringen och att man kan bidra med sina kunskaper. Har man inte de kunskaperna så ska man få möjlighet att läsa upp kunskaper. Och jag vet att det är lättare sagt än gjort, för det där är svårt. Men alltså, begreppet livslångt lärande, det är ett av de viktigaste begreppen vi har och det måste man förstå. Det är inte som när jag gick ut på arbetsmarknaden i början på 70-talet att ja, nu kom jag till den här fabriken och sen så där var jag kvar till att gå i pension. Den tiden är förbi.
Nej, jag hade ett samtal med en annan person häromdagen och hans reflektion var att oavsett vilket jobb du ska ha idag, i princip så krävs det någon form av utbildning och att kunskapskraven ökar hela tiden för att man får mer teknisk stödutrustning oavsett vilket yrke i princip, vilket gör att du behöver utbildning på en maskin eller någon form av utrustning, vilket också är en barriär då för de som inte har den här kompetensen.
Absolut, och det kan man säga så här, det är därför skolan är så oerhört viktig. Jag brukar säga så här att för mig så börjar liksom skolan med redan i förskolan. Där varje barn måste, deras förmåga och deras kunskap måste tas tillvara och man måste kunna få möjlighet att lära sig saker och ting. Det är enligt min uppfattning nästintill skandal när vi får de dåliga resultatet i de så kallade PISA-undersökningarna. Jag ser ju hur vårt samhälle har förändrats radikalt sen, och framförallt sen 1991 när vi fick in Ny demokrati i riksdagen. Alltså, jag har barn som gick i skola vid den tidpunkten. Och jag kommer från en liten kommun utanför Helsingborg som hade väldigt hög arbetskraftsinvandring. Därför vi behövde arbetskraft helt enkelt. Och deras barn gick ju då i samma klass som mina barn. Och där hade man hemspråksundervisning och man hade speciell stödundervisning för att de skulle lära sig svenska på ett bra sätt. Va? För språket är nyckeln till att kunna lyckas i Sverige. Va? Och allt det togs bort. Ny demokrati var med och tog bort det där, drev igenom sådana tokteser som att i Sverige ska man kunna svenska. Ja, det ska man kunna, men man måste också få förutsättningarna att lära sig det. Mm. När de här togs bort, de här stödundervisningarna, och vi nu har sett resultatet bland annat utav det, där finns även andra orsaker, men när ungdomar lämnar grundskolan och inte har tillräckliga kunskaper i svenska, matte och engelska och andra grundläggande ämnen, då har vi ett strukturellt problem som man måste ta tag i, och det är med kraft och det är snabbt. Därför det är helt, precis som du är inne på, det är helt och hållet avgörande dina kunskaper för att kunna vara med i samhället.
Vi har ju märkt på Chalmers då, så testar vi alla elever i matte när de kommer. Mm. Jag fick skriva ett sånt. Jag började som student 91. Mm. Och då, redan då hade testerna hållit på i 10-15 år. Så de har hållit på sedan dess. Och det man har sett, jag var på en dragning om det för ett tag sedan, är att det är konstant sjunkit.
Ja.
Mattekunskaperna har konstant sjunkit från gymnasiet, vilket gör att för att få upp eleverna till den nivån vi behöver ha dem för att sen kunna bygga vidare, för att mycket av den matten de lär sig på universitetet, det handlar om att lära av grejer de har lärt sig på gymnasiet och börja om från grunden på vissa områden och så vidare. Det har gjort att vi får lägga mycket mer kraft första året på att skapa en plattform för de här eleverna som kommer nu från gymnasiet.
Ja, men där ser du det, en alldeles utmärkt indikator på det jag säger, att det stämmer. Jag märker också det i mitt samtal med människor när jag är ute och pratar med folk. Jag märker liksom hur deras allmänkunskaper sjunker. Alltså jag tror det har att göra lite grann med den typen av journalistik vi ser idag, där de sociala medierna har slått igenom på ett sätt som man nästan skulle kunna säga är ett hot mot vår framtida demokrati. Alltså när man inte läser tidningar längre, när man inte sätter sig in och försöker läsa de analyser som görs av skeenden som händer i vår närtid och händer i vårt närområde, alltså då är det stora problem. Och när man människor dessutom inte kan tillgodogöra sig en text, eller som du tar ditt exempel, kunna klara av enklare matematik, alltså, då är det ett bekymmer som kommer till att leda till ännu större bekymmer.
Mm, mm. Det kan vara att det ligger nog något i det där. Sen vet inte jag om papperstidningarna har en framtiden för sig här.
Tyvärr inte. Jag tror det är så illa så att folk läser mer och mer på nätet, och det är korta notiser, det är inga djupgående analyser, och det är det som jag saknar, va. Man läser de korta notiserna, och måste dessutom ha en headline som lockar folk till att läsa dem, va. Och, sen, och så blir det väldigt kort, och det blir liksom ingen djupare analys om varför det är så eller varför det är så, va. Man kan ta Greklandskrisen som ett exempel, va. Så att de få människor liksom som förstår bakgrunden till varför det har blivit som det blivit och så här, va. Man läser de här korta notiserna på sociala medier, och det oroar mig, den här utvecklingen.
Jo, det blir ju en ytlighet. Man dränks av information, men väldigt tunn information. Jag håller med om det där. Jag har också funderat på det där. Och sen är frågan om hur ska man då, om man nu vill ta till sig djupare. Det finns ju tjänster idag. Nu är vi inne på en väldigt parentes här. Ja. Det finns ju tjänster idag som försöker plocka in Omni, en sån här som jag brukar använda, som plockar in alla som skriver om samma sak, så man får många perspektiv på samma. Och det sitter ju människor där som säger att jo, men nu har de här fem medierna rapporterat om samma händelse. Här har vi alla fem på samma ställe. Och det kan väl vara ett steg i att digitalisera detta så att det blir möjligt för dig att konsumera då?
Alltså, jag har också Omni. Jag tycker att det där är bra. Va? Jag ser inte att det ena förtar det andra. Det jag ser idag, det är de här korta notiserna som oroar mig när jag ser hur folk sitter och flashar på till exempel Aftonbladets nyhetssida eller någon annan nyhetssida som jag då tycker är ganska ytlig. Va? Och det är klart, alltså, för att vara delaktig i samhället så måste man ju förstå samhällets och samhällsfrågorna. Och det är också en sån här fråga som man kan fundera på. Diskuteras det där tillräckligt i skolorna? Diskuteras det ute på arbetsplatserna? Nej, tyvärr inte. Jag tror att det är lite dåligt på den kanten. Så att vi får se hur det där kommer att utvecklas. Jag tror ju att digitala medier kommer att utvecklas ännu mer. Det är jag ganska övertygad om, va? Och så får vi väl se om det går på de här djuplodande analyserna. Det är också så att mycket av digitala medierna bygger på annonsintäkter. Och det är inte riktigt kanske man får de vassaste skribenterna dit.
Det gör ju papperstidningar också i och för sig. Så att,
i och för sig. Va? Men jag ser det när man läser tidningar. Så. Och sen tycker jag ändå, när jag tittar runt om i landet, det finns många jättebra lokala tidningar.
Jag skulle precis komma till det. Jag har slutat prenumerera på GP. Till exempel hemma. Okay, för att jag läste den aldrig. Det blev bara en massa pappersåtervinning. Ja. Jag hade den digitalt ett tag. Men insåg att den tillförde inte så jättemycket. För de texterna jag ville läsa, de kunde jag läsa ändå. Mm. Men jag prenumererar på 3 lokaltidningar.
Ja, just det.
Och det kommer jag aldrig att sluta med. För det är bästa läsningen i veckan. Ja, det är lokala tidningar. Det som handlar om saker som händer runt knuten. Där
precis.
Du bor.
Precis.
Det är kommunalpolitik, det berör ju alla.
Ja.
Rikspolitik, ja. man röstar. Ja. Och det brinner till lite då och då. Men framförallt, det är de som bestämmer över vad gatlykter ska passeras och var de ska bygga cykelbanor. Det är det viktiga.
Ja, det är helt rätt.
Vem som har fyllt 100 och vem som har vunnit fotbollskuppen och så vidare. Det är det roliga.
Jag
vill slå ett slag för pappersform. Lokaltidningarna i pappersform.
Absolut.
De kommer att leva länge. Så okej, okay. Det här var en liten parentes då. Vi pratade lite grann om 90-talet och vi pratade om vad du gjorde då. Du började som lokal.
Jag började som lokalombudsman i Helsingborg som sagt. Yeah. Och där jobbar jag i 5 år. Sen blev jag erbjuden att arbeta som internationell sekreterare för vårt förbund med placering här uppe i Stockholm. Då.
Det måste varit spännande.
Och det var ett mycket, mycket spännande uppdrag där. Och då kan man väl säga att vi var faktiskt lite grann i vår linda i vårt engagemang, det internationella. Och då hade vi ändå sagt att Transportarbetarförbundet är egentligen i grunden ett internationellt förbund. Va? Vi jobbar med hamnarna, vi hamnarbetar, vi jobbar med sjömän och vi jobbar med lastbilschaufförer. Och så vi är internationella, men vi hade liksom aldrig riktigt promotat oss själva ute och riktigt tagit del utav det här internationella arbetet. Men det gjorde vi då på början på 2000-talet. Jag fick vara med och några fantastiska saker där. Bland annat så fick jag vara med när Securitas, svenska bevakningsföretaget, etablerade sig i USA. Mm. Och de fick omedelbart problem med facket där. Va? Och nu, facket i USA är inte så mycket att skryta med annars. Men de fick problem där i alla fall. Och Securitas koncernchef kontaktade då min företrädare och frågade, måste ha lite hjälp utav er här och försöka hitta någon lösning så vi kan komma överens med amerikanerna. Så jag fick möjlighet att åka över till USA och jobba med amerikanerna där under några månader, vilket var oerhört stimulerande.
Mm.
Intressant. Jag fick lära mig mycket samtidigt som vi kunde lära dem mycket. Och vi lyckades faktiskt teckna ett avtal mycket, självklart med hjälp av Securitas som ville ha ordning och reda. Så var det. Va? USA är ju vilda västern i mer än en bemärkelse, så att säga. Va? Och det finns inte ett enda kontrakt i USA, alltså, mellan ett företag och en kund, utan där står längst ner att detta avtal kan avslutas nu med 30 dagars notice, alltså 30 dagars varsel helt enkelt. Va? Så att det är jättesvårt.
USA är ju inte ett land heller.
Absolut
inte. Det är 50 stater som har väldigt högt självbestämmande.
Ja, så det där var intressant. Va? Så jag fick fortsätta jobba med internationellt och sen var det givetvis här hemma i Europa också väldigt mycket.
Men bara förtydligande, du får lära mig lite grann här nu. Du säger att ni är ett internationellt förbund. Hur ser den här, finns det någon form av formell organisation som ni hör till? Eller hur fungerar det?
Ja, alltså, förbundet hör till olika federationer. En federation är ju en sammanslagning av olika fackförbund. Så vi tillhör något som heter Internationella Transportarbetarfederationen. Va? Mm. Och den är ju en världsomspännande federation med huvudkontor i London. Och sen har vi då olika lokalkontor runt om i de 5 världsdelarna. Och i Europa så har vi något som heter Europeiska Transportarbetarfederationen. Och där är jag själv ordförande för den federationen. Vår grundare, den som var med och grundade vårt förbund, Charles Lindley, han hade en annan idé när han grundade förbundet 1897. Eller han var med och grundade förbundet 1897. Då ville han att vi skulle heta Internationella Transportarbetarförbundet i Sverige. Och sen ville han det skulle vara i Danmark, i Tyskland. Hans idé var att man skulle ha ett fackförbund, alltså inte en federation.
Mm.
Och jag kan konstatera att han var helt rätt på det. Mm. Absolut helt rätt på det.
Vad är skillnaden?
Skillnaden är att ett förbund, då har du liksom en förbundsordförande, en förbundsstyrelse och så bestämmer man där helt enkelt. En federation så är det en massa olika förbund som samlas under ett paraply i detta fallet. Som LO till exempel är en federation där vi har 14 medlemmar, nämligen de 14 olika förbunden.
Yeah. Va?
Så där är en jättestor skillnad. Och vi har jobbat nu ganska hårt med något som heter Fair Transport Europe. Och det har vi jobbat inom ETF. Va? Och när vi skulle dra igenom de nödvändiga besluten så var det ju oerhört segt. Va? Det skulle ju alltid någon gå hem och fråga sitt eget förbund först. Och sådär, va? Så det är oerhört segt att jobba på det sättet. Va? Så jag hade ju hellre sett att man hade haft ett förbund. Men nu är inte världen så beskaffad, utan nu får man leva med det man har, nämligen att vi har federationer.
Och det är på 2 nivåer, dels en Europanivå och en global.
Just det. Och då har vi det för våra chaufförer. Sen har vi en liknande konstruktion för våra de som jobbar inom bevakningsbranschen. Så det är lite olika beroende på vilken bransch man tillhör.
Ja, ja.
Sen finns det i alla, det finns inom byggnadssidan, det finns inom metall, och finns samma konstruktion på andra andra branscher också.
Ja, just det. Så att, och nu nämnde du någonting som jag vill prata med dig om. Det är ju det här det ni kallar Fair Transport Europe.
Ja.
Som är en satsning som pågår just nu.
Ja, det är det. Det är ett så kallat medborgarinitiativ.
Mm.
Och då kan man säga så här att när EU skrev om sin grundlag nu sist, det som kallas Lissabonfördraget, så var det en stark kritik mot EU och EUs konstitution överhuvudtaget från medborgarna i Europa. Och kritiken gick ut på att det var bara kommissionen som kunde lägga förslag till ministerrådet och till parlamentet. Men förslagsrätten kom helt och hållet ifrån kommissionen. Och det där ville man ju ändra på. Och det gick ju så långt så hela Lissabonfördraget var ju hotat på grund av att man ansåg att medborgarna inte hade några möjligheter att föra fram sina åsikter i det här europeiska bygget. Då införde man något som man kallar för medborgarinitiativ. Och det innebär egentligen att medborgarna, i detta fallet ska det vara minst 7 medborgare från 7 olika länder som kan gå tillsammans och göra ett upprop för att få igenom förslag eller ställa förslag till kommissionen. Och det har vi gjort när det gäller transportsidan. Då är vi är mer än 7 stycken, jag tror vi är 22 stycken som har skrivit på ett sånt här så kallat medborgarinitiativ. Och så har man då beskrivit de problemen som vi vill åtgärda, först har man beskrivit problemen, sen har man beskrivit hur vi vill åtgärda dem. Och så har vi lämnat in det till kommissionen och då ger kommissionen oss ett OK för att gå vidare med detta. De tycker att den här frågeställningen kan vara relevant. Och då den 14 september så fick vi då det officiella beskedet från kommissionen. Ja, ni får lov att starta det här medborgarinitiativet. Och det gjorde vi den 28 september med en presskonferens. Och då bygger detta på att transportnäringen som sysselsätter nästan 11 miljoner människor runt om i Europa utgör cirka 5% av Europas arbetskraft och 5% av Europas bruttonationalprodukt. Här förekommer en massiv social dumping i de här branscherna. Inte bara transport med lastbilstransporter utan det är på flyget där vi ser hur lågprisbolagen slår sig in med aggressivitet in på marknaderna. Och de sänker sina priser och vi som jobbar mycket inom flyget vi vet precis på vilken del man kan sänka priserna. Det är nämligen på personalkostnaderna. Man kan inte sänka mycket på varken bränsle eller underhåll eller något annat. Men personalkostnader kan man sänka på. Vi ser det inom lastbilstrafiken. Det är ett moras och vi har stora besvär i Sverige. Men det är ändå nästan en västanfläkt mot vad man har nere i Europa.
Mm.
Sen har vi då det som vi kallar för inland waterways. Det är någonting som vi inte tänker på så hemskt mycket här uppe, men det handlar om transporter på flodsystemen nere i Europa.
Inne i vattenvägar.
Ja, absolut. Mm. Ja, det är stort. Jättemycket.
Mycket, det är stort på kontinenten. Stort,
absolut. Ja. För så kommer också massiv social dumping där. Och på nästan alla transportslag, till och med järnvägen, så förekommer denna sociala dumping. Och då har vi gjort en utredning på det och vi har talat om att det här tycker vi är fel och det här är orsaken och det här är det som vi vill åtgärda det med. För att man då ska komma vidare så måste man samla in 1 miljon namnunderskrifter.
Så det räcker inte med 7 länder?
Nej, det gör det inte. Jo, men hade vi fått in 1 miljon namnunderskrifter för dessa 7 länder så hade det räckt. Men det tror jag inte vi får.
Nej.
Och då kan man säga så här, ja, det är 1 miljon namnunderskrifter. Vi var inte speciellt glada när vi såg de reglerna från kommissionen. Kommissionen å andra sidan var inte speciellt glada de heller när de insåg att de var tvungna att anordna eller kunna möjliggöra som är medborgarinitiativ. Och kommissionens svar var liksom på vår kritik var det, ja, det är 500 miljoner människor i Europa, nu ska ni väl kunna samla in dem. Frågan är så viktig, ska ni väl kunna samla in 1 miljon?
Det är bakgrunden bakom det kravet naturligtvis.
Visst, det var ju liksom inte mycket att säga om det utan. Så då är det så att då kan man nästan jämföra det här med en folkomröstning. Detta. Alltså, här i Sverige så är det valmyndigheten som övervakar att det går rätt till. Va? Kommissionen har ställt i vårt förfogande mjukvaran i så form att där man skriver in sitt namn på den här hemsidan som vi har, va? fairtransporteurope.eu, så kan man gå in och skriver man in sitt namn där. Och då är det en server som befinner sig fysiskt nere i Tyskland. Och den används bara för detta ändamålet. När insamlingen är slut efter 12 månader alltså den 14 september 2016. Då raderas de här efter det att de respektive lands valmyndigheter har kontrollerat.
Ja, man räknar och sen ser man, okej, det var så många, sen delitas.
Precis.
Hur många
precis.
Är ni uppe i nu då? Vet man det?
Ja, ungefär 10 000. Och då kan man säga att det är egentligen bara de nordiska länderna som har kommit igång riktigt.
Ja.
Och vi har ju då gjort på olika sätt, vi försöker ju med olika reklaminsatser och det, vi har ju först gått till våra medlemmar.
Ja, det är klart.
Sen går man nu vidare till branschorganisationer och sen går man ut i allmänheten. Mm. För alla kan ju skriva på, man behöver ju inte ha någon koppling till transportbranschen.
Nej.
Utan alla kan ju skriva på.
Mm.
Och sen har vi ju haft, får jag säga, vi har ju arbetat flera år med att påvisa och visa hur illa det ser ut på svenska vägar till exempel. Va?
Mm.
Så den svenska allmänheten är ju ganska väl insatta i hur problemet ser ut. Va?
Ja.
Så jag hoppas att vi ska få ihop. Vi har satt som ett, någon form av riktlinje att vi vill samla in minst 75 000 namnunderskrifter i Sverige.
Mm.
Så vi får väl hoppas det. Men vi jobbar vidare med den frågan. Va?
Jag lägger en länk i anteckningarna
ja, men vad bra.
Till det här avsnittet.
Ja, det
till Fair Transport Europe och vad ett medborgarinitiativ är och sådär också.
Ja, ja.
Så att folk kan läsa på lite.
Ja, det är vi mycket glada för. För det här är viktigt. Va? Det här är oerhört viktigt att man får upp de här frågorna på dagordningen. Vi kan inte hålla på som vi ser idag. Till exempel chaufförer från företrädes Öst- och Centraleuropa men även från utanför Europa, Ukraina, Vitryssland till och med från Filippinerna. Bor och lever i en lastbilsätt 17-18 veckor i sträck.
Mm.
Och alltså, vi har till och med exempel på människor som de tjänar så lite pengar så att man har inte råd att gå till söka upp sjukvården när man är sjuk. Vi har till och med folk som har legat och avlidit sina bilar på grund av att man har helt enkelt pengar. Den avlönar så dåligt. Va? Och då finns det stora multinationella företag bakom som anordnar sina transporter på det här sättet. Va? Och det är skattefuskande företag, alltså stora, välkända företag som vi har ögonen på.
Mm.
Som vi kan tala om att, och vi kommer att göra det också. Vi kommer att köra en sån bred kampanj så att nu får det vara slut. Även om man skriver i sina så kallade policyrapporter att man är stort sett vid jordens samvete och man tycker att alla ska ha det bra och sånt där. Så när det gäller kommer till transporter så börjar man sig inte så mycket om det.
Vi har förstått, så jag har pratat tidigare med Henrik Sternberg som jag vet att du känner också och Daniel Ekvall. Jag har haft ett antal inne som har pratat om just transparens och sociala frågor.
Mm.
Det har ju verkligen växt på agendan då senaste, säg 3 åren.
Mm,
det var ju en valfråga bland annat då, senaste valet. Och vad jag förstått så saknas det transparens som gör att det här stora industriföretaget köper av en stor speditör som i sin tur köper av en lite mindre speditör i ett annat land som i sin tur köper av ett åkeri någonstans som är mindre nogräknat med hur de bemannar sina fordon då.
Ja,
och det finns någon slags deniability genom det här systemet. Mm. Vad kan man göra för att komma åt det?
Ja, vi har ju då krävt att man ska införa ett beställaransvar.
Mm.
Alltså den som beställer transporten ska också ha ett ansvar ner i leden, under entreprenörsleden. Att den som får slutliga uppdraget också har så mycket ersättning för det uppdraget att man kan bedriva en verksamhet på ett företagsekonomiskt vis.
Mm.
Det handlar inte bara om att chaufförer ska ha ett ordentligt arbetsvillkor. Det handlar om konkurrens gentemot alla de som vill bedriva den här verksamheten seriöst. Jag har ju sett hur svenska företag har slagits ut i partier men ut. Jag har själv gamla kamrater som en gång i tiden var lastbilschaufför tillsammans med mig själv som valde en annan väg, nämligen att bli egen åkare. Och en dröm gick i uppfyllelse. Man kunde köpa en bil och man kunde börja. Och så blir man utkonkurrerad på så sätt så att man alltså, som är ohemult. Jag kan inte säga annat, där man då riktigt, riktigt fuskar. Och det är de stora transportköparna som är boven i dramat. Så ett beställaransvar, där man klart och tydligt lägger ansvaret på den som beställer transporten. Självklart med ett övervakningssystem där man kan gå in och kontrollera. Har ni kontrollerat att exempelvis att cabotagereglerna följs?
Mm.
Har ni kontrollerat att den pengen som går till sista intressenten i transportkedjan räcker för att bedriva en seriös verksamhet och inte konkurrera ut andra som bedriver samma verksamhet.
Är det här som är ett förslag? Är förslaget färdigformulerat till Fair Transport Europe?
Ja, vi har 70 olika förslag.
Ni har 70 olika förslag? Ja, kan man se dem om man går in på den här hemsidan då?
Absolut.
Då kan man se.
Absolut kan man
det. Och det här är väl ett av dem då med beställaransvaret?
Ja,
eller det kanske är flera kopplat till samma agenda?
Visst. Och det här är ju ett globalt problem.
Mm.
Det är ett globalt problem. Och där ser man ju också hur de som är högst upp i kedjan, de gör allt de kan för att rentvå sig och sina varumärken som är viktiga för dem givetvis. Va?
Mm.
Och vi använder ju normalt sett i internationella internationella fackföreningsrörelsen så använder vi en metod vi kallar name and shame. Och vi brukar inte skämmas för att tala om när folk missköter sig. Mm. Och tala om att de här företagen de ägnar sig om en massiv skatteplanering, vilket innebär i praktiken att man betalar ingen skatt någonstans. Mm. Och vi såg ju det när det kom LuxLeaks, där man då konstaterar att Luxemburg hade ju upplåtit sitt skattesystem för mindre än oräknade företag, hävdar jag. Medan de själv säger att ja, men det var bara ett sätt att smörja systemet. Mm. Men alla de företag som har kopplingar till Holland, Liechtenstein, Schweiz, där vet vi att det är skatteplanering och undanhållande av skatt i enorm omfattning. Alltså. Mm.
Men vad, om man då tittar, vad skulle lösningen vara? Skulle det vara ett gemensamt skattesystem?
Jag var ju, som jag sa innan, jag röstade nej till EU av ett mycket enkelt skäl för mig. Va? Men nu blev det ju ändå så att svenska folket röstade ja, vi kom med i EU. Då kan man säga så här, jag tycker att EU är en halvmesyr. Det finns inget sätt, jag tror inte det finns ett enda sätt för EU att kunna överleva om man inte inför en gemensam skatt. Och det, vad jag förstår, så är det omöjligt. För det vill inte länderna släppa ifrån sig. Men alltså en progressiv skatteskala, det tror jag hade varit det enda som kan rädda det här projektet. Därför det är så stora skillnader mellan länderna. Och så har vi ett fritt flöde av kapital som flyter helt fritt ovanpå alltihopa. Och jag ser ju liksom hur stora företag kommer undan att betala skatt överhuvudtaget. Mm. Även så har det ju varit i Sverige också. Jag tror inte att stora företag som Volvo, Scania och SKF, de har aldrig betalat en krona skatt. För de har ju de här olika reglerna med avdragsrätt för investeringar och allt vad det nu må vara. Skatt kommer ju från arbete egentligen. Så att vill man någonting och är man riktigt allvarlig med EU och att det inte bara är för storföretag och multinationella företagens villkor, då tror jag att man måste ha ett gemensamt skattesystem.
Mm. Kommer det någonsin att bli det?
Nej, det blir det inte.
Det känns som det är så stora skillnader, nationella skillnader mellan olika länder, ja. Förutsättningar, vilka krafterna är i de länderna, de ja. Stora industrierna, det är olika agendor överallt.
Ja, absolut. Det ser man ju bara på, om man tar till exempel EU-parlamentet. Va? När man åker ner och tittar och besöker EU-parlamentet, va, så kan man nu konstatera att det är nog inte de vassaste knivarna i lådan som befinner sig där nere. Va? Ibland så tycker man nästan att det blir som någon form av avskälpningsplats. Man tar inte det riktigt på allvar i de nationella parlamenten. Utan så här, men det där bör ju inte vi oss om. Vi ska styra över vårt eget här. Va? Och så därför tror jag tror aldrig att vi får en gemensam skatte.
Något som jag har märkt, jag reser till Bryssel en del i mitt jobb. Och det är att för svenskar, skandinaver kanske, så är EU dem. Men pratar du med en holländare, en belgare, en tysk, så är EU vi. Ja. På en helt annan nivå. Alltså, och det har att göra med att de kan ta tåget till ett möte i Bryssel. Och på under 2 timmar kan de vara i Bryssel för 100 spänn. Ja. Vi måste flyga för 3 000 och uppåt. Ja. Ofta bor jag över på hotell. Alltså, för oss är det trösklarna mycket, mycket högre att ta oss dit. Ja. Vilket gör att vi inte åker dit lika ofta.
Ja, sen absolut, jag delar den uppfattningen definitivt. Va? Och sen, det kan jag väl säga så här, när jag började, som jag nämnde innan, med internationell sekreterare, så då var vi ju ganska nya i EU, va? Och jag tror att det var inte bara vi som gjorde det misstaget, utan jag tror hela fackföreningsrörelsen trodde att man skulle kunna åka ner till Bryssel och få sätta berg. Trodde att nu ska vi åka ner till Bryssel, nu ska vi se till att det blir ordning och reda. Va? Mm. Så är det inte, kan jag säga.
Nej.
Vad vi glömde bort egentligen i den processen, det var det att vi tappade kontakterna med regering och riksdag och departementen här hemma i Sverige. Va? För hur den är, EU-regleringen är ju ofta på direktiv, och där har man en ganska stor frihet nationellt att implementera direktiven lite olika. Va? Mm, mm. Vi ser det inom transportbranschen exempelvis. Att om du tar en transport så alla länder så står det så här i regelverket att man ska ha dokument ska vara tillgängliga i lastbilshytten för det gods du har på flaket. Mm. Det tolkar alla länder som att du ska ha fraktsedlar liggande i bilen.
Yeah.
Men inte Sverige. Vi tolkar det så att det ska vara tillgängligt. Det innebär att det kan ligga i cyberspace. Va? Mm. Det innebär att en chaufför som tar tagen här för kontroll säger men det får du gå in och logga in och hämta dem. Mm. Det är inte många som gör det av polisen, kan jag säga. De har inte riktigt den tiden. Va? Det är en liberal tolkning av EU-direktiv. Va? Och det är på många exempel.
Men ändå är det ju dit vi är på väg. Alltså, jag vet ju att DG Move då, som utlyser forskningsprojekt, de vill ju att vi ska gå mot ett Europa med elektronisk dokumenthantering.
Absolut, inte om det.
snarare än pappers.
Absolut vill de det. Och då kan man ju säga så här, okej, om ni gör det, men då skulle man kunna säga så här, men då har chauffören skyldigheten att ladda ner det i bilen, inte polisen. Alltså mm. det finns ju liksom mm. grader i helvetet också så att ja, säga. Ja. Va? Mm. Och jag hör ju det också på transportkommissionären fru Bulch som säger att det här digitaliseringen och hela den här biten att det ska bli mer tekniskt utvecklat. Att hon är ju jättestor förespråkare för det. Va? Mm. Mm. Så att det, jag förstår också att det är på det hållet. Va? Men jag ser rent historiskt så ser jag hur vi har implementerat EU-direktiv på ett oerhört liberalt sätt.
I Sverige, ja.
Ja, i Sverige.
Ja, just det. Nu stack vi iväg på ett stickspår igen som var väldigt intressant. Ja. Vi har ju inte diskuterat färdigt om din resa ändå. Du jobbade internationellt då i början av millenniet.
Ja, precis. Mm. Ja, det gjorde jag ända till 2009.
Ja.
Årsskiftet 2008-2009. Och det här var ju en fantastisk resa. Jag har fått varit med om oerhört mycket. Bland annat förhandlat fram avtal för 100 000 sjömän som jobbar på så kallade bekvämlighetsflaggade fartyg.
Mm.
Fick träffa redare som japanska asiatiska redare va, som har absolut noll förståelse för besättningsmans krav på ordentliga löner. Samtidigt under resan har jag sett hur de här besättningsmännen på de fartygen har det mycket, mycket, mycket bättre än de här chaufförerna som ligger ute och drar transporter i Europa. Så jag har verkligen fått vara med och sett hur det här har utvecklats och haft möjlighet att bara prata på många internationella konferenser och kongresser. Jag brukar alltid föra fram en sån där sak som att den internationella fackföreningsrörelsen borde kräva att minst 50% av vinsterna från de multinationella företagen och de virtuella företagen ska investeras i de länder där produktionen sker. Jag tänker på Nike och Tommy Hilfiger och H&M.
Mm.
Alla de här som tjänar alltså, miljarder kronor. Och då menar jag på att då skulle den internationella fackföreningen kunna kräva att minst 50% av vinsten skulle investeras i Bangladesh, i Pakistan, i Kina eller vad de nu än. Mm. Men det där har man ju sprungit på pumpen rejält. Va? Det är ju de flesta som inte inser att man kan ställa sådana krav. Va? Och då tänker jag på den ekonomiska demokratin som vi inte riktigt har nått fram till ännu. Va? Så att, och så brukar jag ta exemplet där. Hur har det sett ut i Sverige om våra vinster från malmen och från skogen hade investerats någon annanstans än här?
Mm.
Alltså när vi genererar som mest vinster från de här basområden som vi har så investeras trots allt de här pengarna i Sverige och vilket har ju byggt vårt land på ett remarkabelt sätt.
Men viss högre förädling sker ju utanför Sverige idag.
Ja,
vi producerar stålet men det blir inte produkter här, det kanske blir produkter i Kina.
Så är det. Men det har funnits en tid när det blev produkter i Sverige, om du tar stenindustrin exempelvis.
Ja.
Hela västkusten, den fantastiska stenindustrin vi hade där, som förvisso skördade offer, det ska ju också tilläggas.
Men ja, idag, det är väl inget trevligt jobb det där.
Nej. Men idag huggs det ut block alltså, som väger 40-50 ton och transporteras till Kina.
Mm.
Och där skärs det ner till gatsten, alltså kantsten. Och sen tillbaka igen till landet, till Sverige. Det är ju för mig ofattbart. Att
det kan... Jaha, så det förädlas där?
Och ja,
så,
det förädlas och tillbaka hit igen. Sen. Och det tyder ju att det är jävligt billigt. Att det är billiga transporter.
Ja, alltså ja. Att transportera en fartygstransport till Kina per kilo är ju extremt billigt.
Extremt billigt, ja.
Och jämför man då det med vad det kostar med arbetskraften där så kan man ändå räkna hem det om man har tid att vänta.
Ja, om du ser, exakt. Och du tittar på fiskindustrin. Alltså.
Mm.
Den här torsken som fångas ute i Norsjön, den har ju åkt mer båten än de simmar till sin
båt. Ja, jag har läst det också. Den filéas i Kina.
Visst, det filéas i Kina. Räkor som skickas iväg. Och det där är ju märkligt att vi inte själv kan ha den här typen av arbete, men så är det.
Nej, jag gjorde en snabb överslagsberäkning på det där faktiskt. Var går det åt mest lite diesel per filead torsk? Per kilo filead torsk? Och det kommer fram till att det var fiskebåten.
Ja, det kan jag.
Och nummer två var ju då båttransporten av ofilead fisk till Kina.
Ja.
Alternativt hemtransporten från ICA i din egen bil med färdig produkt.
Ja,
beroende på hur långt du kör och hur lite mat du har med dig.
Ja.
Men de två låg liksom som delad två och tre.
Det är mycket intressant.
Ja, men om man tittar bara på energi och tittar ju inte på några andra. Ska man titta hållbarhet idag så ska man ju titta på triple bottom line.
Ja.
Socialt, ekologisk, ekonomisk hållbarhet. Annars så finns det ingen hållbarhet. Men här var bara den koldioxid. Och som sagt, det är... Men om det då finns, jag menar, de är ju medlemmar också då. Alltså den delen, rederibranschen, inte rederibranschen, men de som arbetar i rederiindustrin. Mm. Deras arbete bygger på att vi har handel med Kina till exempel.
Mm.
Som då föder det här. Alltså det är ingen slump att, att det finns en filéfabrik i Kina alldeles där det finns en stor hamn.
Nej, nej, absolut inte.
Det ena ger ju det andra där och det driver ju trafik också.
Jo, så är det. Men det är
en del alltså, i ett globalt system.
Jo, men det är, man kan ju, nu har du gjort en beräkning på koldioxid, men man kan ju tänka sig, vad är rimligt? Alltså är det rimligt att fiska torsk här, transportera den till Kina runt hela jorden i stort sett? Eller i alla fall en bra bit, va? Och sen så filerar den där. Få dåligt betalda jobb. Nej, i sweatshops. Och sen tillbaka igen. Alltså, det måste väl ändå finnas en rimlighetsgräns någonstans.
Det låter ju underligt.
Ja, alltså, det definitivt. Där, alltså.
Oavsett hur man räknar på det. Även om det går att räkna hem ekonomiskt. Den kostar 9 kronor per bit. Spöbockat torsk i butik ungefär då.
Ja.
Och frågan är vad alternativkostnaden är om den hade gjorts på närmare håll. Den hade blivit lite dyrare kanske.
Ja, det är ju inte alls säkert. Alltså, du kunde ju tänka sig så här, om du går till fiskaffären och köper en torsk själv och filerar den själv.
Det är ju det billigaste.
Och sprutbakar den själv. Mm. Alltså, så var det när jag växte upp.
Mm.
Alltså, det, jag kan inte påminna mig att mina föräldrar, mor då framförallt, att hon gick och köpte något sånt. Alltså. Sånt gjorde man själv.
Vi har ju börjat mer och mer köpa så. Vi köper visst färdiga grejer ibland också. Ja, man när man har barn. Men mer och mer köpa närproducerat.
Ja,
och det är nog en våg som sköljer över. Alltså det är en beteende. Ja. Det är en liten generationsfråga.
Ja, absolut. Det.
Den generation som växer upp nu, som må vara hur digital som helst, är också mer medveten tack vare detta, tror jag.
Ja.
Att de är betydligt mer informerade om sakernas tillstånd än vad vi var när vi växte upp. Som hade vi i princip bara den lokala tidningen att läsa.
Men å andra sidan, vi hade väl aldrig hört talas om klimathotet när vi växte upp. Alltså det fanns ju inte på samma sätt.
Nej, alltså vi gjorde, miljöfrågan var ju något som några kufar sysslade med.
Skogsmulor och de gamla.
Ja. Sen började jag var faktiskt ganska tidig där. Jag gjorde mitt examensarbete 95.
Ja.
95-96 åt ASG Air & Sea.
Jaha.
Och då var det strategiska miljöinsatser som de kunde ägna sig åt. Mm. Det var extremt tidigt.
Ja, det måste jag säga.
Där vi tittade på fartygsmotorer och vi tittade på bränslen och avgasreningar och allt sånt där. Då.
Intressant.
Ja, det var intressant. Sen har jag jobbat med den typen av frågor sen dess. Så det händer ju mycket.
Ja,
Sverige
ja,
ligger bra till där också. Vi är ett ganska duktigt land på det här. Men okej, så vi var framme vid 2007, sa du?
2008. Så 2009, då blev jag tillfrågad om jag var intresserad av att ta över som ordförande för förbundet.
Mm.
Och det är klart, om man är man en sån här, vad ska man säga, som börjar liksom längst ner på som vanlig medlem och så går man upp i organisationen, så är det absolut yttersta man kan bli. Det
var det självklart att tacka göra?
För mig var det det, absolut.
Ja. Det måste vara ett dygnet runt arbete.
Ja, men det visste jag om att det skulle vara. Ja. Jag hade ju haft sådana här, alltså, när jag var chaufför så då jobbar man ju ute flera veckor och sträck och internationell sekreterare likadant och detta blir ju också ett sådant jobb. Men med lite annat ansvar givetvis, ett större ansvar helt enkelt, kan man ju säga. Va?
Mm.
Men för mig var det helt självklart att acceptera den med tillfrågan. Och det där här är ju ett oerhört intressant jobb. Och kanske, jag brukar säga att det är säkert jättestor skillnad att vara förbundsordförande i Transportarbetarförbundet eller i ett annat LO-förbund. Vi är en väldigt platt organisation. Jag brukar säga att en vanlig enskild medlem, behöver de ha tag på mig, så max 4 timmar. Behöver de vänta. Alltså. Sen får de ta upp ordföranden och det är helt unikt. Alltså.
Det låter som du har rätt många kontakter ute.
Ja, det har jag. Och det måste man ha, för det är där du lär dig känna. Det är där du känner vibbarna. Va? Det är ungefär som jag berättade när vi körde hem stora investeringar. Va? Det är där man känner vibbarna. Vad är det som är på gång? Vad är det som händer? Va?
Mm.
Så man måste ha det där, tycker jag. Den här kontakten med medlemmarna ute. Va? Så att det där var en fantastisk möjlighet för mig att få för att fortsätta min karriär med som förbundsordförande. Och tycker det är ju andra som ska bedöma det, va? Men jag är ganska frispråkig och brukar säga vad jag tycker. Och jag tycker själv att det har gått bra, det får jag nog säga. Vi har lugn och ro i vårt förbund, vi är ganska stabilt, vi ligger ungefär 62 000 medlemmar, lite upp och ner sådär. Ett stabilt förbund, även ett förbund med ganska mycket kraft. Men väl medvetna om den kraften och att väl medvetna om att man också har ett ansvar när man har en styrka som vi har, va? Så det tycker jag nog att vi hanterar med den bravur som man kan begära, det får jag säga.
Är man stark måste man vara snäll.
Ja, det sa ju Bamse.
Ja, Bamse och Spider-Man. Ja, Spider-Mans farbror Ben.
Ja, precis.
With great power comes great responsibility.
Absolut. Ja. Absolut. Ja. Så är det, va? Så det är någonting som jag tycker vi ändå hanterar bra. För jag vet ju, och det är klart att det finns ju medlemsgrupper här som ibland vill att man ska ta till storslägare, men då får man liksom gå in och liksom förklara att man kan inte göra det nu, man måste göra sig och man måste göra så. Det finns så många olika aspekter i det här jobbet, va? Så att man får fundera både två och tre gånger.
Och Fair Transport Europe, som du nämnde, det är ju en sak som naturligtvis tar upp ganska mycket av er uppmärksamhet just nu, men det måste finnas fler grejer på agendan.
Vi jobbar ju jättehårt på den politiska delen. Det får jag säga att vi har ju fått, jag måste ändå erkänna, vi har fått ganska stor framgång på det där. Vi har fått in en hel del som vi nu ser att man har lagt i utredningar. Vi har det här med vägslitageavgift som vi har varit väldigt, väldigt på med. Och det handlar ju mycket om att en konkurrensneutralitet. Idag kostar det cirka 7 euro att köra ett dygn i Sverige. Och där kan du producera hur många kilometer som helst på det där. Och vi vill ha vi ser ju också, det är ju inte en slump att vi kallar det vägslitageavgift.
Och inte kilometerskatt.
Nej, precis. Precis. För vi ser ju vilken oerhört slitage det är på våra vägar. Och vi vet vad det kommer ifrån. Mm. Det kommer från de så kallade trailerdragarna. De som har så kallade enaxlade dragbilar. Va?
Med högt axeltryck.
Ja, med alldeles för högt axeltryck. Och det sliter sönder vägarna. Jag skulle kunna tänka mig att man för att få en bredare acceptans för uttrycket så skulle jag kunna tänka mig att ändra det till en infrastrukturavgift. Alltså, för jag ser ju järnvägen som idag får mindre och mindre gods tack vare att lastbilstransporten är så billiga. Gör ju att det godset de kör, alltså det blir en ond spiral, va? Det blir så dyrt, va? Så till slut kan de inte transportera på järnväg.
Det här är något jag har pratat med, jag har träffat andra människor, vi har pratat om high capacity transport till exempel och långa tunga fordon. Hur ställer ni ett sådana?
Alltså vi har ingenting emot att man har tyngre fordon. Det tarvar att man har kanske en axel till på släpet och en axel till på bilen. Det har vi inga som helst problem. Vi vill helst inte ha längre fordon, för vi tror att det kommer till slut järnvägen. Det är ju inte många som tror det, men jag är ju en stor pågivare av att järnvägstransporter ska fungera. Det finns liksom inget självändamål för oss att sitta på vägarna mellan Malmö och Sundsvall. Utan tvärtom så skulle man kunna skicka det om man hade haft en effektiv järnväg, skulle man kunna skicka lastbärarna eller hela fordonet på järnvägen. Och sen så på natten då, företrädesvis som det går, och sen så att man då har chaufförer i bägge händer där, va? Det, alltså så skulle vi vilja sätta det. Idag är det ju så att nu är transporterna så pass billiga, va? Så att nu så, du går ju det mesta på landsvägen ändå. Va?
Även långdragningarna, ja.
Ja, så är det. Därför järnvägen kan inte konkurrera på det.
Nej.
Så att därför skulle jag kunna tänka mig att man hade utökat begreppet istället för bara en vägslitageavgift, skulle man kunna säga en infrastrukturavgift.
En rörlig sådan då?
Ja, skulle man mycket väl kunna tänka sig.
Ja, så det kan jag förstå att det är en fråga som ligger högt upp på agendan. Hur är det med några andra? Har ni några andra som är...
Det finns vissa saker som också ligger inom EU-sfär. Till exempel det finns något där som man kallar för kombidirektiv. Kombidirektivet det utnyttjas idag bara till fuska med i stort sett. Och där är också en sån där sak som vi ligger väldigt... Alltså vi ligger på i de frågorna och de ligger givetvis på inom Fair Transport Europe-projektet också, va? Och sen naturligtvis det som vi också jobbar jättemycket med är ju trafiksäkerhet. Det är ju trafiksäkerhet. Och vi är ju mycket oroliga över när vi nu ser polisens omorganisation, vilket innebär att vi får färre trafikpoliser. Jag själv befinner mig ganska ofta ute på vägarna och jag ser ett beteende, inte bara bland yrkesförare utan även bland vanliga privatbilister, ett beteende som jag inte är speciellt imponerad av. Mm. Omkörningar på högersidan och omkörningar på vägrena. Och, alltså det där är inte bra. Va? Och då drar man ner risken att bli tagen av en polis i Sverige. Alltså det är så liten risk så att jag tror inte jag har de sista, ja, jag tror det är säkert 20 år sedan det stoppade sist i kontroll.
Mm. Mjölby?
Ja, möjligtvis. Men,
E4 vid Gränna, mellan Gränna och...
Ja, där händer det. Där ligger, idag är det ju 120 km där. Ja, och, det, ja. Och det går fort och det går bra och det är en bra väg. Och sånt, men ändå är beteendet som, ja. Som jag kan bli väldigt irriterad.
Vi är ju på väg mot autonoma fordon. Tesla släppte precis sin uppgradering där bilen kör själv. Vi har sett filmen där den kör själv i New Yorks trafik och klarar sig galant. Mm. Mm. Kör bättre än människor kanske till och med. Mm. Mm. Vi är på väg dit. Högre automationsgrad, så kan vi säga, i transportsystemet. Mm. Även naturligtvis på godstransportsidan. Mm. Vad händer då?
Ja, så jag brukar säga så här att det är långt från alla transporter som kan gå förarlösa så att säga. Men låt säga så här att den produktivitetsvinst som man då gör, den vill vi göra del av. Mm. Jag kan ju tänka mig att istället för att jobba 40 timmar i veckan kan vi jobba 30 timmar i veckan för samma betalning.
Det här är något jag har haft uppe med andra också. Ja. Att vi rationaliserar en massa. Vi har inte haft arbetstidsförkortning sedan 1973. Mm. Mm. Och då var det väl en extra semestervecka har väl kommit någon gång sedan dess. Men då fick vi 40 timmars veckan. Är det dags för en ny?
Ja, alltså med den utvecklingen på digitaliseringen och automatiseringen så ser jag liksom framför mig att om vi tar transportsidan igen, va? Jag tror det dröjer ganska länge innan vi har förarlösa lastbilar på grund av vårt vad ska man säga, vårt psykiska motstånd mot det så att säga. Ja. Men däremot så skulle jag kunna tänka mig att man har fordonståg som kanske är 5-6 lastbilar.
Platooning, ja. Det är ju något som precis, ligger på tapeten.
Och då säger jag så här, ja men okej. Okay, men den produktivitetsvinst som man gör på att man inte behöver ha de här chaufförerna. Då vill vi ha, de pengarna vill vi att de ska stanna i systemet och så förkortar vi arbetstiden istället. Mm. Men du kan inte gå ner i lön därför du har ett kostnadsläge i samhället som gör att du måste tjäna pengar, va? Så att vi är inte alls, vi är inte negativa till det där, men vi måste vara med och ta hand och kräva att vi ska få del av de produktivitetsvinster som görs.
För det är ju en stor omställning som sker både på produktionssidan, det vill säga hur man producerar transporttjänster, större och större grad av automation. Köper du en ny Volvo personbil idag så kan du ju inte byta fil om det är en annan bil i vägen. Du kan inte köra på någon bakifrån för bilen känner av detta och bromsar åt dig. Så att bilen tar mer och mer över kritiska funktioner. Till slut så får du möjligtvis lov att styra själv i vissa situationer. Annars tar bilen och gör det åt dig.
Och då är det ju så att det är ju en viss kostnad att producera en sådan bil. Va? Och då måste man också se till att man har en avsättning för det. Alltså människor måste också ha råd att köpa bilen. Ja. Och det, jag menar än en gång va? Så att det finns ingen anledning för fackföreningsrörelsen att acceptera att de multinationella företagen och aktieägarna ska få mer pengar på grund av den här utvecklingen. Vi avstår från vår jobb, men vi ska ha del av produktivitetsvinsten. Mm-hmm. Det innebär det att jag skulle mycket väl kunna tänka mig att man går ner till 30 timmars arbetsvecka. Alltså det har jag inga som helst problem med. Människor kommer inte må bättre.
Kommer du att få en 30 timmars arbetsvecka?
Det tror jag inte. Nu är det så att jag tror att det här ligger några år fram i tiden. Va? Ja. Men jag tror inte jag får någon 30 timmars.
Det finns ju vissa typer av jobb där man inte har 8 timmars arbetsdag. Mitt jobb är väl också ett sånt. Vi har förtroendearbetstid kallas det.
Ja, precis.
Vilket betyder att man gör sitt jobb och det får ta den tid det tar.
Ja, ja.
Ofta lite mer än heltid då. Ja, ja. Brukar det ju vara.
Jo, men så är det. Så är det.
Om man tittar på, jag vet en annan fråga som engagerar er och som engagerar många, det är ju, det uppstår nya marknadsplatser där man kan tillgång och efterfrågan kan matchas på olika sätt. Mm. Inom taxinäringen är ju detta, brinner detta till extremt mycket överallt just nu. Jag vet att ni engagerar er också i det här. Den här utvecklingen har ju växt fram och känns för mig som svår att stoppa. Alltså att Uber är ju det exemplet naturligtvis.
Jag förstår. Ja, alltså det där tror jag är...
Hur gör man där? Hur tänker man?
Alltså vad vi säger när det gäller just taximarknaden, eller jag börjar i en annan del av den tråden. Alltså en arbetsmarknaden har ju vi varit väldigt angelägen med att skydda på olika sätt. Jag skyddar villkoren, skyddar tillstånden och vem får bedriva verksamhet och ordning och reda. Och det ska vara, vi ska veta till exempel, vi kräver ju kollektivavtal med alla företagen som verkar i våra branscher, och det gör vi av ett mycket enkelt skäl, därför kollektivavtalen innehåller så mycket mer löner. Det innehåller ledighetsregler, beklädnadsregler och försäkringsregler och en massa sådär. Så vi vill ju ha ordning och reda.
Mm.
Det som nu sker med Uber, det är ju att de levererar ju en app egentligen, en telefonapp om man ska vara riktigt ärlig.
Mm.
Och sen så om det som är mest kritiserat är Uber Pop, där man liksom som privatperson kan koppla in sig på den. Och då reser det en massa frågor där. Exempelvis arbetsgivaravgifter. Är det här en arbetsgivare? Är det ett företag som vederbörande har?
Mm.
Det reser sådana frågor som försäkringsfrågor om nu olyckan skulle vara framme.
Mm.
Det är en massa sådana saker som vi har försökt reglera genom att ha ordning och reda på arbetsmarknaden. Och nu ser jag hur det liksom luckras upp ute i sina kanter mer och mer. Mm. Där vi då fortfarande står fast vid att ja, men vi vill ha ordning och reda. Vi vill se till att de som jobbar i branschen har de villkor de ska ha. De som nyttjar branschen, i detta fallet en kund i en taxi, ska känna säkert att det är en taxibil. Jag blir inte blåst på körningen eller hur mycket jag ska betala. Så vi ser ju med oro, det måste jag erkänna, vi ser med oro hur sånt här växer fram.
Mm.
Och då är det taxi. Det kan vara budbilar.
Ja,
det kan vara
de slår sig in där också nu.
Ja, visst. Ja, visst. Och det kan vara så mycket annat som gör in, som luckrar upp det här förhållandet mellan arbetstagarbegreppet och en arbetsgivare, så att säga. Mm. Och jag tror det blir svårt att stoppa det där. Jag vet att det är en process i spansk domstol när det gäller Uber. Den är väl nästan beställd från Uber, va? Där man vill ha ett utslag ifrån spansk domstol som förmodligen går via EU-domstolen. Att, nej, men vi är inget taxibolag. Vi är en leverantör av en app.
Mm.
Och det är väl det man vill ha antagligen. Va?
Mm.
Och sen får man ju fundera på, jaha, okej. För jag jämför egentligen detta med svarttaxi.
Mm.
Och svarttaxi har ju vi försökt bekämpa länge och väl.
Mm.
I landet. Det har ju till och med varit ute en massa polisrasjer och annat för att stoppa svarttaxi. Men detta är en typ av svarttaxi enligt min uppfattning.
Mm.
Så att vi får väl se hur det här utvecklas. Och sen är det ju så när Uber, det här vanliga Uber, när det kom, det var ju många människor som tyckte det var lite fancy att beställa en stor svart A8 Audi som kommer och hämta en utanför krogen. Va? Mm. Man lullade ut där och det fanns inga taxiskyltar.
Det finns ju ett marknadsvärde i den naturligtvis.
Ja, absolut. Ja. Va? Det fanns inga taxiskyltar eller någonting sånt där, och steg ut en snubbe där och öppnade dörren och sådär. Va?
Mm.
Jag tyckte de var jävligt fint. Vet du? Så kom det in på det sättet. Sen kan jag säga så här, Uber har ju inte väckt sån traumaskri i Sverige som det väckt i andra länder.
Nej, jag vet, jag var i London för ett tag sedan och där var det ju riktigt demonstrationer.
Ja. Och anledningen är mycket enkel. Vi har ju redan avreglerat taxi.
Ja.
Det har man ju inte i andra länder.
Nej.
Och jag brukar säga till mina kompisar utifrån, som för någon frågar varför vi inte blir förbannade, så brukar jag säga att du, om man bor och lever i det mest liberala landet på jordens yta, va, så är man van vid sånt här jävelskap. Man är van vid detta, va?
Ja.
Alltså, och jag ser det, alltså, ta flyktingpolitiken, alltså det som nu sker, alltså det hemska som sker med, i den här flyktingkatastrofen, med vår liberala politik, alltså, som kommer till att skapa gigantiska problem, alltså.
Mm.
Gigantiska problem. Så att så det brukar säga till den här, det är vi så vana vid det. Det enda som det saknas på i det här landet, det är till saluskyltar, för de är slut alla. Alla tillsaluskyltar, de är slut, vet du. För de är uppspikade på varenda jävla vårdcentral eller sjukhus eller vad det än var. Så är det med det.
Jag kan förstå att det här är frågor som engagerar.
Absolut, ja, gör det. Jag är för ett starkt samhälle.
Mm.
Jag är för att människor ska känna att man är delaktig i samhället.
Mm.
Att man bidrar med på sitt sätt. Jag säger inte att alla ska vara professorer eller annat, men man bidrar så gott.
Det är nog, tror jag, tur det.
Ja, precis. Ja, det är det ju naturligtvis. Ja. Men man bidrar på sitt sätt. Va? Man går till sitt jobb och man bidrar på det sättet man kan. Det är det som bygger ett starkt, solidariskt samhälle.
Ja.
Och det där är jag lite orolig för när jag ser hur det där håller på att eroderas och inte är riktigt, riktigt så som jag vill ha det.
Om vi ska avsluta, vi har hållit på ganska länge här nu.
Mm.
Hur ser du på framtiden? Om du försöker blicka lite, vad ska vi säga, 5, 10, 15 år?
Jag tror det ser ganska ljus på framtiden. Jag tror att det kommer, vårt land kommer att utvecklas väl. Jag är lite orolig, det enda som är lite orolig för det är att jag ser hur EU och EU-konstruktionen skakar lite grann i sina grundvalar. Mm. Jag kan se hur både migrationen inom EU och flyktingkatastrofen kommer att få långtgående återverkningar. Även om jag är absolut för att alla människor ska få möjlighet att finna sitt, så att säga, och sin plats på jorden och sin plats i livet. När det gäller Sverige så är jag helt övertygad om att vi kommer att klara de flesta utmaningar som vi står inför. Vi är långt framme i klimatfrågan, tycker jag.
Mm. Jo, men det är vi.
En hög profil i en sån viktig fråga som det är. Och vi är långt framme i vår tekniska utveckling och jag ser ju det att det orosmålen här hemma är ju att vårt utbildningssystem inte håller måttet. Och sen kan man inte komma ifrån. Om man har en för stor del av befolkningen som inte kan tillgodogöra sig språket på ett ordentligt sätt, så kan det ju också naturligtvis ställa till problem. Men därför måste man satsa på hemspråksundervisningen. Man måste kunna sitt eget språk för att kunna lära sig något främmande språk. Det är liksom A och O. Va? Hemspråksundervisning måste man satsa på. Svenska måste man satsa på. Samtidigt som man kombinerar det med att folk kommer ut i arbete. Sen vet jag ju att vi går ju från... Jag brukar säga att när varven, våra fantastiskt fina varv, försvann en gång i tiden. Som genererar så mycket högkvalitativ arbetskraft med sina varvsskolor. Och allt vad det var. Så var det ju många som trodde att nu så sjunker väl både Landskrona, Göteborg och Malmö.
Lindholmen i Göteborg.
Ja, precis. Ja, exakt.
20 000 människor kommer dit varje dag.
Exakt. Och det är det jag menar.
Det har en enorm explosion.
Ja. Ja. Det är det jag menar, att det finns alltid nya innovationer. Vi är duktiga på innovationer i Sverige. Va? Sen så är de som fått mest respons nu, Spotify och allt vad det är. Det genererar inte så mycket jobb, det kan man inte säga.
Nej, det är en annan typ av affärsmodell.
Ja, precis. Ja. Va? Men alltså, de här gamla varv som jag ser i Landskronavarvet, som idag är ett av Europas finaste eller bästa reparationsvarv. För fartyg, va? Där har man jättemycket arbete och det finns andra företag där, va? Så att jag ser positivt på framtiden. Jag är säker på att det här kommer att gå alldeles utmärkt även för nästa generationer. Det handlar lite grann om att man också måste vara solidariteten måste stärkas liksom mellan unga och gamla och sjuka och friska och de som har jobb och de som inte har jobb. Och det finns så mycket man kan göra i det lilla egentligen. Va? Så vi snackade lite grann om det här med lokaltidningarna innan. Så det lokala är väldigt viktigt, tror jag. Så att man inspirerar det och ser till att det växer på de lokala platserna.
Vi låter det vara sista ordet. Vi har hållit på väldigt länge. Tack så jättemycket för en mycket trevlig pratstund.
Ja, tack så
mycket. Logistikpodden.
Tack Lars för en mycket intressant pratstund. Det är fantastiskt med engagerade personer. Och Lars är verkligen en av de mer engagerade personerna som jag har träffat här i Logistikpodden. Mycket, mycket trevligt att få lyssna till dig och prata med dig och samtala med dig. Som vanligt så har vi länkar och annat på logistikpodden.se. Gå också gärna in och lämna en recension eller ett betyg på Logistikpodden. Instruktioner finns också på logistikpodden.se. Det betyder jättemycket. Så, tills vi hörs nästa gång. Ha det så bra. Hej då!
Logistikpodden.